Ja, vad gött att se er allihop. Jag tycker det här kommer att bli en bra predikan. Ja, men det är klart det blir, för att den handlar om Jesus. Och då kan det liksom inte bli fel. Det handlar ju alltid om Jesus när vi är här. Tänk den här sången vi sjöng här. I hjärtats gemenskap. Där Jesus gått före, vi följer hans spår. Tänk vilken förmån. Där Jesus gått före, då får vi följa hans spår. Predikan idag, den kommer att vara väldigt grundläggande. För er som har vandrat med Herren och vandrat med Jesus ett tag, så kanske det är, ja, det är basic, men det är botten. Men det handlar om en grund. Vi måste ha en stadig grund att stå på för vår kristna tro. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi har det. Och den här grunden, för att har vi inte grunden med oss, ja, då fungerar ju inte sen heller. Kära Jesus, jag bara tackar dig att du är med under gudstjänsten här idag, under predikan. Jesus, jag bara upphöjer dig och bekänner att du, Jesus, du är Herre i Smedjebacken. Jesus, du är Smedjebackens Herre. Ja, Jesus, du är Smedjebackens Herre. Stadig grund. Guds uppenbarelse. Det finns många sätt att komma till kristen tro. För någon kanske det börjar med en stark upplevelse om naturens skönhet, som får honom att börja tänka efter. Någon annan kanske börjar gå i någon kyrka av ren nyfikenhet och se vad är det de håller på med. En tredje kommer till tro efter att ha studerat och läst en massa böcker och så vidare. Det finns liksom många. Men även om det börjar då på olika sätt, så är grunden, den är densamma för alla. Att bli kristen, ja, det är inte att tro blint, att blunda för verkligheten och hoppa ut i något som är totalt okänt. Att bli kristen, det är att äntligen få fast mark under fötterna. Att bara få upptäcka att tillvaro runt omkring oss, det är inte en enda röra. Det är att se att Gud har lagt en stabil grund av historiska fakta för att vi ska veta vad vi ger oss in på. Det är en förmån vi har. Den här predikan nu idag då, och några som kommer lite längre fram när jag ska predika nästa gång, det handlar om grunden för kristen tro. Och idag ska jag ta upp den här väldigt naturliga frågan som många människor har. Hur kan vi veta egentligen att det finns en Gud? Nästa gång så ska jag ta upp frågan, vad är människans problem eftersom hon behöver Gud? Och sen en predikan som kommer lite längre fram, hur länge det blir det vet jag inte, men då ska vi ta upp lösningen på människans problem. Så att då vet ni vad ni har att vänta när jag ska predika framåt här. Ja. Men det är viktigt att jag har den här grunden klar för mig, för att jag ska hitta rätt under min fortsatta vandring. Och lika lite nu som jag släpper kontakten med marken som jag går på, va? Jag höll på att säga att jag fladdrar inte i luften, utan jag måste gå på marken. Lika lite kan jag begränsa grunden för tron till början av mitt kristna liv. Grunden för tron, den bär upp varje steg som jag sen tar under fortsättningen av det kristna livet. Kristen tro, där börjar med att Gud finns. Hans existens, Guds existens, är grunden för bokstavligen allting. Men ingen har ju någonsin sett Gud. Hur kan vi då veta att Gud finns? Är jag inte snarare ett önsketänkande eller en slags religiös känsla som vissa människor har? Men enligt Bibeln är Gud en andlig verklighet. Han är en andlig verklighet. Och han skiljer sig från den fysiska verkligheten bland annat genom att han inte syns. Vi kommer inte åt Gud genom att forska i den fysiska verkligheten. Det var en som heter C.S. Lewis. Ni vet han som är nu aktuell med Narnia-filmerna. Han säger så här. Om det finns en styrande makt utanför universum kan den inte visa sig för oss som ett av fakta i universum. Lika lite som en arkitekt till ett hus kan vara en vägg eller en trappa eller en öppen spis i det huset. Vår kunskap om Gud, den grundar sig istället på hans uppenbarelse. Och Guds uppenbarelse, det betyder helt enkelt att det som var osynligt och okänt har nu avslöjats. Vi kan fortfarande inte se Gud, men vi kan genom hans uppenbarelse få kunskap om honom och med den kunskap som grund personligen lära känna honom. Tro, det är att acceptera uppenbarelsen som sanning och handla enligt dess undervisning, enligt den undervisning som uppenbarelsen har. Det är egentligen inte konstigare än de dagliga tillfällen då vi i tro, inom citationstecken, accepterar fakta som vi inte själva kunnat kontrollera. Vi accepterar dem därför att det verkar rimliga och det stämmer med vad vi redan vet. Och det hjälper oss att leva. Man kan dela upp den här uppenbarelsen i Gud om liksom i två huvudgrupper. Man brukar kalla dem för den allmänna uppenbarelsen och den särskilda uppenbarelsen. Vi börjar här med den allmänna uppenbarelsen. Som C.S. Lewis säger så är inte arkitekten samma sak som huset. Gud är inte samma sak som skapelsen. Men på samma sätt som ett hus tyder på att någon har byggt det. Och det ger även en viss upplysning om arkitektens smak och så vidare. Så ger skapelsen en aning om Gud. Och denna uppenbarelse den kallas allmän. Eftersom den är tillgänglig för alla människor. Och den första punkten då på den allmänna uppenbarelsen. Det är naturen. I Romarbrevet 1:19-20 står det så här. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Hur kan man ana att naturen är skapad och inte ett verk av slumpen? Ja, när vi ser allt, att allt är så finurligt uppbyggt, hur saker och ting passar ihop, ja, då kan man ana att naturen är skapad och inte ett verk av slumpen. Jag jobbar ju på labb, så ibland tittar jag i mikroskop. Jag tittar till exempel i ett mikroskop. Och en gång när jag blev så där förundrad, en sån här aha-upplevelse. Ja, det låter kanske lite äckligt, men vet du vad jag tittar på? Jag tittar på en skabb, en levande skabb, en sån där skabbdjur. Som var i en hudflaga. Och den där åt en kanal i hudflagan. Han gnagde sig framåt. Men tänk vad förundrad jag blev. Han var precis gjord för sin uppgift alltså. Han hade klor, han liksom borrade sig fram och hullingar som gick åt ett håll så han kunde inte gå bakåt, han kunde bara gå framåt. Han var gjord för sin uppgift, om man nu ska med skabb till, det vet jag inte, men skabben, han var precis gjord för sin uppgift. Eller man kan se på speciella sorter av vita blodkroppar exempelvis. Det finns en sorts blodkropp som fagociterar, det vill säga det kapslar in och oskadliggör en sjukdomsaks alstrande bakterie. Och det är en läkande process som hela tiden håller på inuti våra kroppar. För mig är det här tydligt, det är en konstruktör bakom. Någon har sagt att sannolikheten för att människan är ett verk av slumpen, den är lika stor som att efter ett explosion i ett tryckeri, att det kommer ut ett lexikon. Ni vet, ett gammalt hederligt tryckeri med blytyper, och så smäller och så ramlar typerna ner och så sopar man ihop och så har du ett lexikon. Det har du ungefär sannolikheten för att det har kommit till av en slump. Vet vad det här är för någonting? En sån här boll som studsar väldigt bra. Kan man också fundera på hur har en sån här boll kommit till som låg där på stranden? Hur kom man till stranden? Det var fotspår, det var barn som hade varit där och lekt. Jag för min del tror att det är barn som har glömt den där på stranden. Det kan man utveckla väldigt. Nu kanske jag inte har tid, vi kanske kan ta ett kaffe sen. Men rakt av vad det handlar om, ska ni säga, ska jag ta om för er. Det var en söderhavsö, det var en palm, det var ett gummiträd, det var en kokosnöt som ramlade ner, som träffade en sten, det gick hål på nöten. Det kom myror som åt upp innehållet, och så var det lite svavelhaltig sand som blåste in i nöten. En ny nöt ramlade ner, skavde av bark på ett gummiträd. Gummisaft droppade in i första nöten. Det kom ett löv och lade sig på hålet, gummit täcker över lövet och torkar. Översvämning där vattnet steg, nöt flyter ut i havet och nöt skvalpar runt och solen skiner och det svavelhaltiga stoftet ger gummiinnehållet som vulkaniserar en röd färg. Nöten flyter upp på land och där går han sönder och där ligger bollen. Det är ingen som kan säga att det här inte skulle kunna hända, varenda grej. Men jag för min del, jag föredrar och tror att det är en konstruktör bakom. Och sen när det stod till med Made in China, så kan man säga att myran som åt upp det hade haft tur och gnagde ut Made in China. Men ja, en konstruktör bakom. Men det är klart, vill man inte tro på Gud, så går det alltid att räkna ut hur det skulle kunna gå till. Ja, i Jobb 12:7-10 så står det. Men fråga boskapen, den ska undervisa dig. Fåglarna under himlen, det ska ge dig svar. Tala till jorden, den ska undervisa dig. Fiskarna i havet ska ge dig besked. Vem av dessa känner inte till att det är Herrens hand som har gjort det? I hans hand är allt levandes själ, alla mänskliga varelsers anda. När jag ser på naturen, så anar i alla fall jag att den inte har kommit till av en slump. Det är en konstruktör bakom. Ja, vad säger naturen då om skaparens egenskaper? I naturen, det är harmoni, skönhet, mångfald, men ändå unikt. Jag tror att Gud hade roligt när han skapade. Gud har en väldig fantasi, och det säger en hel del om skaparens egenskaper. Är Guds skapande avslutat då? Är det beroende på om människor tror eller inte? Ja, i Apostlagärningarna 14:16-17 så står det: han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himmelen ger han er regn och tider med goda skörder och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Gud fortsätter alltså att skapa. Han har omsorg om sitt verk. Och Gud vill att människan ska vårda skapelsen. Och tyvärr så lyckas vi inte alltid så bra med det. Gud, han fortsätter dock sitt skapande verk, oberoende av om vi tror på honom eller inte. Det var naturen. Till den allmänna uppenbarelsen så hör också människans samvete. Det kan vi läsa om bland annat i Romarbrevet 2:14-15. Det står det så här: ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Paulus, han säger här, han säger inte här att normerna, att de är exakt lika i alla kulturer. Men han säger att det finns tillräckligt mycket gemensamt för att man kan tala om en lag. FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, det kan ses som ett uttryck för den här lagen. Men anta då att människan här har kommit till genom en serie slumpartade omständigheter. Hur kan man då tala om moraliska normer? Ja, om människan kommer till av en serie slumpartade omständigheter, då tycker i alla fall jag att begreppet moraliska normer faller. Då skulle vi styras helt slumpmässigt utan norm. Om nu människan har en grundläggande moralisk norm, vare hon sig lyder den eller inte, vad säger den om skaparens egenskaper på det här området? Ja, mig säger den i alla fall att Gud också har en moralisk norm. Gud är god. Gud är kärlek. Gud vill vårt bästa. Gud, han har en målsättning. Och Gud, han bryter aldrig mot sin moraliska norm. Jesus, han bekräftar att varje människa har en inre röst som stämmer med Guds vilja. I Lukas 12:56-57 står det: ni hycklare, jordens och himmelens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Jesus säger här: varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Han menar att vi har fått förmågan att avgöra vad som är rätt eller fel. Och i Predikaren går att läsa 3:11. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Hos alla kulturer, inklusive vår egen, har det alltid funnits ett sökande efter Gud. Vi anar att det finns något mer än livet här och nu. Som predikaren sa, Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Nu kommer vi till den särskilda uppenbarelsen. Skapelsen tyder på att Gud finns och pekar på vissa av hans egenskaper. Men det räcker inte som informationskälla för en personlig kunskap om Gud. Den skapelsen, den ger just en allmän bild av honom, och det krävs ett förtydligande. Därför har Gud gett oss den särskilda uppenbarelsen. Och den står i samklang med skapelsen, och tillsammans bildar det grunden för kristen tro. Och det allra främste, första punkten, särskilda uppenbarelsen, Bibeln. Lukas, han var läkare. Ungefär 60 efter Kristus, då skrev han Lukas evangelium. Och det börjar så här, första kapitlet, de 4 första verserna. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss. Enligt vad det som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Lukas, han berättar om historiska händelser. Sådana kan man inte forska i genom experiment. Men hur kan man då veta något? Jo, i vers 2 stod det: ögonvittnen. Det viktigaste för Lukas, det var att ta fram sanningen. Lukas evangelium är, som jag sa förut, det är skrivet omkring år 60. Och då levde många av dem som levt tillsammans med Jesus. Min pappa, han höll på som gammal pensionär mycket med torpinventering. Det var alltså torp ute i skogen, gamla bosättningar. Han och flera likasinnade, de letade reda på gamla lämningar efter torp som funnits ute i skogen. De gjorde levnadsbeskrivningar över de personer som bott på torpen. Och många gånger så beklagade han att han inte började med det här arbetet tidigare. Hans kartläggning skulle ha blivit mycket säkrare och bättre om han hunnit intervjua de personer som när de var unga hade träffat dem som bodde på torpen. Nu var han för sent ute. De hade redan hunnit dött. Men Lukas, han gjorde inte samma misstag. Lukas, han intervjuade ögonvittnen. Och varför är Lukas så noggrann? Jo, det fanns ett stort intresse för Jesu person. Och det var många som hade skrivit om personliga erfarenheter tillsammans med Jesus. Lukas, han ville sammanfoga alla de här vittnesbörden i en noggrant och kontrollerad historisk korrekt bok. Det var viktigt för honom att verkligen få fram sanningen. Och därför satte han särskilt stor vikt vid ögonvittnesskildringar. Och som kristen, då ska man inte bara förutsättningslöst acceptera vad som helst. Bibeln uppmanar oss att undersöka att den verkligen är sann. Jag kan hänvisa till Johannes 1:46 och 21 och 24 och Apostlagärningarna 17, 11 och 12 bland annat. Det tar för lång tid att läsa dem här, men det är många ställen där Bibeln uppmanar oss att kontrollera att den är sann. För att budskapet i Bibeln om Jesus, det är jätteviktigt. För oss betyder det liv eller död. Det är jätteviktigt. Budskapet om Jesus betyder liv eller död för oss. Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord till människan. I 5 Mosebok 29:29 står det: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarande gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna lag. Har vi fått hela sanningen? Nej, som människor har vi inte hela sanningen. Det finns saker som vi inte har tillgång till. Det fördolda hör Herren vår Gud till, men vi får genom Bibeln tillräcklig uppenbarelse. Vi kan fundera lite grann över skillnaden mellan fullständig och tillräcklig uppenbarelse. Gud, han är större än oss människor. Och jag tror inte att vi har möjlighet att ta till oss och förstå alla hans tankar. Vi får lita på att Gud vet bäst i alla situationer. Fullständig uppenbarelse skulle i fall inte jag klara av att hantera. Och jag tror ingen annan heller. Därför ger Gud oss genom Bibeln tillräcklig uppenbarelse för att få en personlig kunskap om Gud. I Johannes 20:30-31, där hittar vi syftet med att få den här kristna uppenbarelsen. Det står för här: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jesus är Messias, Guds son. Tron på Jesus ger liv. Nästa punkt, nu har jag bara lite grann kvar. Jesus Kristus. Johannes 1, 14, 14 versen och 18 versen står så här: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Samma vers i levande Bibeln säger: och Kristus blev människa och levde bland oss här på jorden. Han var full av kärlek, förlåtelse och sanning. Om och några av oss har sett hans härlighet. Den härlighet som tillhör den himmelske faderns enda son. Det finns en del som säger att Gud, han är bara en diffus idé. Men genom att Gud blev människa så avväpnas denna tanke. Ordet blev kött. Kristus blev människa. Genom att bli människa blev Kristus den perfekte läraren. Genom hans liv ser vi hur Gud tänker och hur vi borde tänka. Det står om i Filipperbrevet 2:5-11. Genom att bli människa så blev Kristus den perfekta förebilden. Han visar oss hur vi ska utvecklas och leva, och han ger oss kraft att leva så. 1 Petrus 2:21-23. Genom att bli människa, det perfekta offret. Jesus kom som ett offer för all synd. Och genom sin död uppfyller han Guds krav på att synden måste utplånas. Det går att läsa om i Kolosserbrevet 1:15-23. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Levande Bibeln säger: ingen har någonsin sett Gud, men hans enda son har naturligtvis gjort det, för han står fadern nära och har genom sitt liv visat oss vem fadern är. I Gamla testamentet så talar Gud genom olika människor, oftast profeter som fick ord att förmedla särskilda budskap, men ingen såg någonsin Gud. Genom Kristus uppenbarar Gud vem han är på ett påtagligt sätt. Man kunde se honom och vidröra honom. I Kristus var Gud en människa som levde på jorden. Några ställen till bara där Jesus uppenbarar Gud. Johannes 14:8-11, det står det. Filippus sa: Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga: låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Jesus är den synliga och påtagliga verkligheten av en lika verklig men för ögat osynlig Gud. Han är den perfekta uppenbarelsen, bilden av Gud. Filippos ville se Gud. Jesus förklarade att han kan göra det genom att lära känna honom, att lära känna Jesus. Allt sökande efter Guds sanning och verklighet, det slutar hos Jesus Kristus. Kolosserbrevet 1:15 säger: han är den osynliga Gudens avbild, förstfött för allt skapat. Samma vers från Levande Bibeln: Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden, och han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Ett sista ställe i denna predikan, Johannes 10:30, där säger Jesus: jag och fadern är ett. Här har vi ett kristallklart uttalande av Jesus angående hans gudomlighet. Han och fadern är ett. Det är inte samma person, men det är ett till sitt väsen och till sin natur. Jesus, han är inte bara en utmärkt lärare. Han är Gud. Hans påstående kan inte misstolkas. versen därefter, då blir de arga, då höll han på att bli stenad. Han, Jesus, sa: jag är Gud. Och det var ju det värsta då han kunde säga där nere. Uppenbarelsen, det är inte bara teoretisk information som man intelligent, intellektuellt accepterar. Johannes 7:17 finns det en avgörande nyckel. Om någon, det var näst sista, om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Och samma från levande Bibeln. Om någon av er bestämmer sig för att helhjärtat göra Guds vilja, så kommer han verkligen att förstå om min undervisning är från Gud eller bara mina egna ord. Här har vi nu chansen som en riktig vetenskapsman inom citationstecken. Testa hypotesen för att se om den håller i praktiken. Den här predikan handlar om en stadig grund att ha fast mark under fötterna, att någonting att stå på. Kristen tro börjar Guds uppenbarelse. Den allmänna uppenbarelsen, den som alla kan se. Naturen, den där bollen, vet ni, tyrkeriet. Det är fint uppbyggt. Människans samvete. Ja, det är nedlagt i människan att man känner vad som är rätt och fel. Hade det varit en slump, då hade det liksom inte varit någon moralisk, någon moralisk, skulle jag säga, etik. Då hade det varit slumpmässigt. Här är det nedlagt. Den särskilda uppenbarelsen, den som stod i samklang med den allmänna uppenbarelsen och tillsammans bildar grunden för kristen tro. Bibeln och Jesus Kristus. Pascal har sagt så här: Gud uppenbarar sig för den som söker honom, men döljer sig för den som undersöker honom. Det kan man ju fundera på. Vad säger det om vår attityd till uppenbarelsen? Sök Gud och du ska finna honom. Sen kan man fundera: vad är det som jag grundar min egen uppfattning om Gud på? Tack kära Jesus att du har varit med här. Och du ser, som vanligt när jag predikar så blir jag många bibelställen. Men det går att lyssna på det här igen och ta till oss. Och tack Jesus att du har uppenbarat dig i naturen, i samvetet, i Bibeln. Och att vi genom att se på dig, hur du gjorde när du var här nere på jorden, då kan vi få en förnimmelse av Gud. Förra gången som jag predikade, då talar jag om tro på Jesus. Och vi kommer dit. Det står ju i Johannes 3:16 att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Det finns ett erbjudande till varje människa. Tro på Jesus. Gud älskar oss människor. Ty icke sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så står det i nästa vers i Johannes 3. Lite före där talas det om Nikodemus. Han förstod inte hur det gick till. Men när jag släpper in Jesus i hjärtat, då blir något nytt. En ny skapelse. Något nytt har börjat. Och det finns möjligheter. Men grunden, det är ju att det finns en Gud. Och det är det vi behandlar idag. Sen får vi fortsätta nästa gång. Människans problem. Och sen lösning. För vi behöver inte gå och ha problem. Gud vill vårt bästa. Amen.